Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här bruden som du håller på med, eller ni förälskar den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nöden har ingen
rätt till Victoria.
Avbryt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Okej, idag sitter vi här hos Stig. Jag har precis hemkommit från Danmark. Stig är på väg till Danmark. Klockan är bara då 8 på morgonen. Ja, vi bor väl förra där vi var själva. Den gjorde succé. Den slog alla lyssnarrekord. Mer än,
ja, jag förstår ingenting.
Mer än det som var topp innan Horace och John Nyland. Jag tror fortfarande att vi måste hålla oss, att vi har gäster.
Vi ska ha gäster, för vi är inte alls egocentriska. Vi kanske har sånt rykte, men det är helt felaktigt.
Precis. Vi vill gärna ha nya intryck och träffa nya människor.
Det är väl, kan man säga, en av de stora grejerna med det här. Jag visste ju inte när vi började med det här vad det skulle innebära. Jag förstod att det skulle innebära en del jobb och att vi inte skulle få särskilt mycket betalt. Eller kanske ingen betalt alls. Men det är att vi på grund av det här har kunnat träffa så många olika intressanta människor.
Ja, och jag har träffat dina kompisar och du har träffat mina.
Jag har kompisar och kompisar, men på grund av att vi har lite olika sfärer, va, så får vi kontakter då. Kontakterna som ligger ibland långt ifrån varandra.
Ja. Det jag tycker idag, vi får väl nästan ta vidare på där vi landade sist. Och då skulle jag säga, jag jobbar i ett projekt just nu med Ola Rapace. Och det kan jag inte gå in för mycket på innan man vet att man har förverkligat det. Men när man bollar konstnärliga idéer hela tiden, så blir det också att man bollar annat kring livet och samhället och sådär. Och som Ola sa till mig, han bor ju i Frankrike, för han har fått en fransk karriär lika stor som den svenska nu. Han ser på det utifrån. Som han sa, medan DN har varit upptagna med att rasera akademin och media håller på med det här med MeToo, så har Sverigedemokraterna bara vässat sina positioner och kommer nu landa i liksom det största partiet antagligen.
Ja, de kommer förmodligen att bli det största partiet.
Och då får de liksom välja regering.
Ja, jag vet inte exakt hur det där fungerar, men alltså det sätt som man har hanterat de här frågorna. Alltså, jag reagerade så tidigt som 1990 på det här, va? Alltså, gentemot Ny Demokrati. Man kan inte negligera en folklig opinion.
Mm.
Alltså, så länge det ska vara en demokrati måste du ta hänsyn till vad folk tycker. Själva poängen med demokrati, det är någonting så konstigt som att man har en känsla av att folk i gemen, trots att de inte är så beläst och kunniga och så, har någon sorts känsla för vad som är rätt och fel.
Fast där vill jag nog säga att liksom det grejen är Ny Demokrati är mer som Framstegspartiet i Norge, liksom, att de var ett missnöjesparti, klagar, vi vill inte ha lapplisor. De var liksom mer clowner. Sverigedemokraterna är något helt annat. De liksom har en SS-man som var med och grundade det.
Jo, men alltså, grejen är ju den. Du får ju tänka på det att de som gick med i Sverigedemokraterna i början förlorade sina arbeten. Alltså det är djupt odemokratiskt, alltså, som man har behandlat.
Nej, det var ett rasistiskt parti.
Ja, men att kalla det ett rasistiskt parti när det inte är ett rasistiskt parti. Alltså, jag känner ju många sverigedemokrater här på Lilla Asien. Även invandrare. Att kalla dem för rasister är ju direkt.
Och 12% alltså, av Sverigedemokraternas,
alltså, någonting,
12% alltså, av Sverigedemokraternas röster är invandrare nu tydligen.
Ja, alltså grejen är ju den. Det här är en mobiltelefon. Det här är kaffe. Ord betyder någonting. Skulle du säga rasist så måste du mena rasist. Och jag menar att rasism, det existerar. Det är bara det att jag har inte stött på rasism. Senast var det alltså när jag jobbade 75 på sjön. Då mötte jag rasister. Jag var chockad. Men jag har aldrig stött på rasism. Och nu är jag ju då vit och så, va. Men jag har ju då umgås med invandrargäng. Och de har ju sagt nej, inte i Sverige. Ja, i Skåne och så, va. Där finns det rasister. Men här i Sverige är ju liksom, det finns ju en strukturell rasism när man söker jobb och att man liksom sorterar bort utländska namn och så. Visst gör det, va. Och visst kanske det finns en underliggande rasism hos människor som...
Folk är alltid rädda för det främmande.
Ja, som de inte ger uttryck för, va. Men en öppen rasism av det slag som, vi, som finns i Östeuropa till exempel, den har vi inte haft. Den börjar vi få först nu. Eftersom det blir så många som blir irriterade på att på den här, kan man säga, aggressiva, alltså den aggressiva antirasismen skapar en aggressiv motreaktion, va? Istället titta coolt på det hela, då måste ju liksom du måste ju liksom, på något sätt så måste du behandla alla problem med så lite känslor som möjligt och se som de problem de är.
Problemet tycker jag med både det som, alltså de på gatan kallar det för cocktailvänstern, de här i SoFo, jag kallar det för poserande normalitetsvänstern. För de har ingenting med den ursprungliga Marx som riktar sitt arbete, utan det handlar om bara feminism, rasifiering och homosexualitet och transvestitism och sådana saker. Problemet här med dem, de började som något bra öppetsinnat, en väldigt fin liberal tanke att det här gränsöverskridande i sex och allting ska vara tillåtet. Men sen har de blivit att de pekar på alla, ni har fel. Och de andra pekar på fel. Jag tycker att de beter sig som trotsiga barn som gör uppror mot föräldrar, båda de här partierna, att man inte lyssnar på varandra. Det här är liksom basic i psykologi.
Alltså, jag tror då det som möjligen kommer att också ske, det är ju att de här som tillhör, alltså man har ju nu, vad är det kallas för, VOR och ALT eller vad fan det nu är, alltså något som är, eller det som är konservativt och det som är, alltså radikalt och normbrytande och så, att det är det som står mot varandra, inte höger och vänster, va. Alltså det man glömmer bort är att den här höger-vänster-skalan fortfarande finns. Vi lever i ett samhälle med allt större inkomstskillnader. Och det man nu...
Det är ju inte Sverigedemokraterna. De vill ju strypa strejkrätten. Sverigedemokraterna har också dessutom på att ta över LO, vilket jag tror bland annat därför ja, alltså, LO går med på något sånt där.
Ja, alltså det är skandalöst naturligtvis. Va? Och det som händer... Och jag är väldigt konspiratoriskt lagd. Jag tror att de som har pengar, de är medvetna om det här, va. Alltså att man på något sätt försöker göra det så att det blir svårare och svårare för svaga grupper som inte har ett starka fack bakom sig som att överhuvudtaget klara sig. Vi kommer att få en amerikansk situation där man måste ha två jobb och så vidare.
Här skulle jag vilja säga att vi också gör klart var vi kommer från. Vi kommer från båda, från olika håll från vänstern. Jag föraktar din vänster, du föraktar min. Jag kommer från anarkovänstern, syndikalismen med er fackförening. Och du kommer från leninisterna. Och skillnaden där är väl att ni är skyldiga till 40 miljoner människor offer, typ. Ja, min vänster har bara förlorat offer i spanska inbördeskriget, typ.
Ja, det ni står för, du snarare... IS och det som hände i Spanien med mord på nunnor och...
Lorca dödades, det största poeten företrädde
ja,
oss.
Ja, eller som i Jugoslavien. Anarki, det är den starkes rätt. Anarki är alltid något negativt, det låter fint. Och det som är problemet med intellektuella är att de är så enormt förtjusta i det som låter fint. Det som verkligen är fint är det som fungerar. Och det som fungerar, vad är det? Jo, titta på... Nu ska vi inte klaga, utan vi ska tvärtom försöka vara glada. Titta på, nu är det sommar, det är fotbolls-VM. Titta på hur väl Sverige fungerar.
Mm.
Alltså hur bra... Just under sommaren så är det problem med kommunikationen, alltså lokaltrafiken. Men i allmänhet, hur väl allting sköts. Folk går till jobbet, folk sköter sig. Och folk har en sorts... Jag tänker på det när jag gick till Ica och handlade... Jag ska ju iväg till Danmark och måste ju då köpa lite mer kattmat till min kattvakt. Och hejar då på de här kassörskorna som då bar ut blommor och så. Folk går till jobbet, folk sköter sig och är liksom egentligen ganska glada. De flesta människor mår ju rätt bra. Det som är sorgligt är att se att det är så många unga som inte mår bra, va?
Ja, och det tycker jag är läskigt att de blir, att det också blir första gångsväljarna som SD tar.
Alltså, jag vet så lite, och vi vet ju alla så lite egentligen om hur de här riktigt unga tänker, va? Och många är ju naturligtvis påverkade av den skolgång de har haft med de här genusteorierna och så, va? Och det har i sin tur gjort att de uppfattar det som sanning, vilket jag uppfattar är helt fel.
Det kan hålla med.
De är ju på något sätt indoktrinerade, och jag tror att vi har inte på allvar insett konsekvenserna av att man har normaliserat den här kritiken emot det vi kan kalla, eller normkritiken. Alltså att man betraktar det här med att man och kvinna, att det inte finns någon skillnad mellan man och kvinna. Det är klart det finns skillnader mellan män och kvinnor. Men att man ska behandla dem, alltså män och kvinnor ska behandlas på lika villkor, det är en annan sak.
Det märker jag på vår podd. De som kommer, alltså våra flesta lyssnare är kvinnor, tydligen mellan 35 och 55 i universitetsstäder. Men de som kommer fram till mig på stan, det är faktiskt unga män i 25-årsåldern som kommer fram och berömmer och lyssnar på podden. Ja, så det där fyller vi en funktion, verkar det som.
Ja, alltså jag tror att det
är... Även om vi inte egentligen är bästa manliga idealen, kanske.
Ja, men alltså, jag tror inte vi är några dåliga manliga ideal. Men jag tror att många unga män, men också många unga tjejer, måste jag säga. Och även äldre kvinnor. Jag har ju också stött på med äldre kvinnor som har liksom lyssnat på podden och så. Och som har varit positiva. Jag tror att det som har... Alltså det finns en brist i Sverige på en öppen diskussion där man på något sätt erkänner att vi har problem. Vi lägger korten på bordet, vi måste försöka lösa det här. Va?
Mm.
Och vi kan inte lösa det genom vackra ord och genom att alltså den här naiviteten som finns hos socialdemokratin framförallt. Den irriterar människor.
Men där har det blivit, jag tycker, alltså alla har fastnat i invandrarfrågan. Sånt stort problem är den inte. Okej, för 3 år sedan tog vi in 170 000 typ per år. I år har vi tagit in 10. SD, eller Socialdemokraterna har i invandringspolitik har de gått åt SDs håll. Men ändå verkar folket ha mer förtroende för SD än Socialdemokraterna. Ja, det och det Socialdemokraterna har glömt, vänta. Det är, eller alla partier, de Socialdemokraterna och Moderaterna, de har glömt bort sina ideologier. Alltså valet är inte längre frågor om ideologier. Helt plötsligt lyssnar, när media tröttnade på att skriva om akademin, började de få upp ögonen för att det snart är val. Och då börjar de efterfråga en ideologisk debatt. Men vad säger Socialdemokraterna och Löfven då? Ja, vi ska utöka välfärd. Men vilken välfärd? Och där menar jag att där fyller journalistiken en roll. Helt plötsligt vaknar journalistiken och ställer kritiska frågor om det här. Och då kan han börja fokusera på kanske typ ungefär och säger ja, sjukvård och sånt. För den är för jävlig. Jag läste här om dagen en läkare som har jobbat hela sitt liv fick sitta 10 timmar i kö och dog. Mm. På sjukvård. Jag hamnar ju mest på sjukhus när jag är utomlands och då lever lite mer farligt än i Sverige. Men jag upplever att jag har fått, i fråga om väntetider, jag har fått bättre sjukvård i Syrien, Kenya och Frankrike där jag har varit på sjukhus på senare år.
Jag har ju väldigt goda erfarenheter av sjukvård.
Jo, men de är snälla och bra när du är där, men de här väntetiderna till exempel.
Ja, jo. Men alltså jag har ju varit akut sjuk, och är du akut sjuk så får du väldigt adekvat vård. Och jag måste säga att jag tyckte det som slog mig när jag har ju legat ibland länge på sjukhus, 6 veckor så här, va? Det är ju att jag tycker att det verkar vara en väldigt bra arbetsplats. Alltså en väldigt god stämning. Mm. För att de som jobbar där upplever att de gör nytta.
Ja, de ska inte ha skit.
Och liksom. Jag tror att, alltså en väldigt viktig sak, det är när man då tittar på skolor och ungdomar och val av yrken och så. Så en viktig sak det är att du upplever att ditt arbete är meningsfullt.
Mm.
Det finns en massa arbeten idag som inte känns meningsfullt.
Mm. Mm.
Och det finns säkert en hel del administrationer och saker och ting som kanske inte skulle behöva göras. Och man har för lite framförhållning när det gäller alltså teknologin och på vilket sätt det kommer att slå ut olika yrkesgrupper.
Mm.
Alltså till slut kommer vi kanske inte att behöva arbeta så mycket. Okej, hur ska vi göra då? Vissa saker måste göras. Alltså man tittar på vissa yrken som till exempel rörläggare eller det som kallas för rörmokare.
Jo, men de tjänar ju mer pengar än akademiker.
Ja, men det är därför att folk liksom har så skitiga jobb. Och man får liksom tänka, och det är, jag tycker att det är bra att de tjänar pengar. Men alltså, jag tycker att det borde finnas en framförhållning när det gäller vad det är man ska göra, så att man inte bara skapar jobb som är bluffjobb. Va? För bluffjobb måste vara hemska att ha.
Det var så det var i kommunistiska systemet.
Ja, alltså, och det var det som gjorde att det kommunistiska systemet föll till slut. Va? Alltså, vi måste liksom försöka tänka rationellt. Alltså, vi måste, jag tycker att det är land som fungerar mest rationellt, det är Tyskland. Det går inte att komma ifrån. I Tyskland, jag håller på att läsa nu en deckare av, jag som heter Craig Russell, jag läser om den. The Fear of Dark Water, han är till skottet. Han beskriver alltså den tyska polisen som är då extremt effektiv. Och han beskriver också en översvämning i, det börjar med en översvämning i Hamburg. Och just den här liksom tyska apparaten, va, de som arbetar inom den tyska apparaten. Hur harmoniska människor blir av att ha arbeten som är fan viktiga, va? Ja. Utan dem så, liksom, så dör ju så.
Nu när vi pratar om Tyskland ska vi återkomma till SD. För det, jag vet inte om jag har sagt det, men om SD. Jag menar, en författare måste vara som Camus i sin tids motståndsman. Om SD vinner valet och om de blir bärande för svensk samhällssystem, då kommer jag menar att jag måste det eftersom jag också är judiskt påbrå, då kommer jag emigrera till Tyskland, jag anser att, eller Israel. Jag anser att Tyskland är det enda landet som i Europa som håller de här partierna på avstånd.
Ja, alltså jag tycker att du överdriver något fruktansvärt. Så farligt är det inte. Jag tycker överhuvudtaget den här beskrivningen av SD att de skulle på något vis vara rasistiska är djupt orättvist.
Nej, vänta, jag ska läsa en grej. Det här partiprogrammet var Jimmie Åkesson med om att skriva 94 och 96. Och då står det så här: SD ska sträva efter ett etniskt homogent Sverige. Etniska främlingar som invandras i vårt land efter 1970 ska alla kastas ut. Någon hänsyn till utgivna medborgarskap ska inte tas. Förbjud all invandring från etniskt avlägsna kulturer. Invandrarverket ska läggas ner och uppgifterna ska tas över av polisen. SD vill starkt begränsa adoption av utomnordiska barn. Enbart konst och musik som befrämjar fosterländsk kärlek ska få statligt stöd.
Det är naturligtvis förskräckligt. Men alltså, du kan ju ta Sveriges kommunistiska partis liksom program från 50-talet, va?
Jo, men det är bara 20 år.
Men alltså, ja, men alltså, det är en tidsmässig fråga, men det är inte riktigt så de ser ut idag. Och det är inte den politik de kommer att föra idag. Och de kommer,
det vet ju då, du inte, Hitler också, han tonade ner judhatet i början.
Jag tror att risken ser ut så här. Det finns så mycket spänningar i dagens samhälle som inte uttaget diskuteras. Att risken blir den att SD, om de nu kommer till makten, vilket jag tror att de förr eller senare kommer att göra, att de inte liksom kommer att tillfredsställa den opinionen, för att folk står ännu längre till höger än vad SD gör, förstår du?
Jo, det har kommit nya partier som Medborgerlig Samling som har typ 2%. Och där kan man hoppas att de ju som Feministiskt initiativ dödade vänstern förra gången, kan man hoppas att de här gör med högern, att de bara tar röster.
Ja, Medborgerlig Samling vet jag ingenting om, men jag vet ju att det där partiet som jag tycker är riktigt otäckt. Ja, det heter alltså,
ja, det är de här NLT.
Alternativ Sverige.
Och i Umeå, din gamla hemstad, har synagogan fått stänga ner för nazisterna. Sen har vi i Malmö en annan problem. Där har vi för mycket att Mellanösternkrisen tas av Mellanösternmänniskor och skrämmer iväg judarna. Men där gjorde i och för sig synagogan och moskéerna i helgen faktiskt en gemensam fin sak och gjorde en gemensam annons i Sydsvenskan, för de inser att de måste hålla ihop.
Alltså jag tycker ju att det är förfärligt med den här, alltså den här angreppen mot både judar och muslimer. För jag betraktar muslimer som en slags syskonreligion till kristendomen.
Ja, det är abrahamitiska religioner, ja, allting.
Och jag kommer ju väldigt väl överens med just muslimer som är så konservativa. Och jag förstår mig inte riktigt på den här aggressionen mot muslimer. Jag betraktar den som... Jag tycker det handlar om okunnighet. Då.
Problemet är att muslimerna är väldigt lätta att uppvigla och sådär. Alltså judendom som jag relaterar då till, utan att jag har fått någon judisk uppfostran, men jag relaterar till folket och judendom, och då är inte judendom möjligt, nödvändigtvis som religion, utan jag pratade med Bernhard Levi om det här i förra numret av Judisk krönika, att det, judendom handlar om kritiskt tänkande liksom, och det är därför också du har mycket judar på vetenskapliga positioner och så.
Jo, alltså, jag tycker ju det här med rasism och så, det är liksom, det är så bizarrt, va? Alltså jag tycker ju att det, jag är ju personligen intresserad av, eftersom jag är intresserad av språk och hur språkfamiljer är liksom sammankopplade, va? Så kommer det, jag ju då in på rasfrågor, alltså genetik, alltså molekylärbiologi. Och så jag är då intresserad av det här med det du kan kalla för raser. För det är klart att det finns ju raser, det är, men jag vet inte vad man ska kalla det istället. Men det är klart att det finns alltså olika strata, olika rörelser som har att göra med hur människan rörde sig ut ur Afrika till exempel, på vilket sätt och sånt där. Så det är sånt intresserande. Mm.
Och då vet du ju att det i centrum låg sen vid Syrien i Israel. Och
ja, liksom, men alltså, det är allra, man kan säga, all vetenskap idag tyder på, alltså både arkeologi och framförallt lingvistik och molekylärbiologi tyder på att centrum istället låg i västra Etiopien.
Okay.
Alltså det handlar,
men det var mer om, jag visste.
Det handlar då om att du hade en,
men du har mycket judar i Etiopien också.
Ja, men det har inte med judarna att göra. Det här är något som händer liksom långt innan judarna överhuvudtaget existerade. Utan det här är något som händer, alltså det var en katastrof, en torkkatastrof som varade från 20 000 år från nu, alltså 18 000 år före Kristus, till 12 000 år från nu, alltså 10 000 år före Kristus. Den torkkatastrofen, den gjorde att Sahara bredde ut sig ända ner till Atlanten. Det var bara en liten kuststräcka typ i södra Nigeria och kring Guinea och så, som du hade liksom träd. Förmodligen var hela den delen av Afrika folktom. Och man flydde, så det här var ju då fångst- och jägarmänniskor, va? Och de visste ju fan inte var de skulle fly, de flesta dog, va? Men de som flydde upp då till högländerna där det gick att leva, de var ju tvungna på olika sätt, de var ju jävligt fiffiga, va? De var ju tvungna att försöka hitta olika sätt att överleva. Och det var där, man kan säga, där och inte i Mellanöstern. Inte i tvåflodslandet som en primitiv form av jordbruk startade. Det har ju startat på flera olika ställen. Det har startat alltså mellan Gula floden och Yangtze. Det har startat i Indien. Men alltså den första primitiva formen av jordbruk, det startade där, va?
Mm.
Och alltså de afroasiatiska språken, där hebreiska och arabiska är en del av, har med största sannolikhet sin rot, sin start just i ett.
Okej. Men om vi ska återkomma till det här med SD, jag menar, Poppe som är liksom vetenskapsteorins fader lite, han menade att man borde ha, precis som man granskar vetenskap, så bör man granska politiska partier. Och det där, jag menar, du är inte lika rädd för SD liksom. Jag tycker, och vi har haft den här utvecklingen i Norge, då samfinländarna i Finland och Danmark. Men Norge skulle aldrig ha ett parti med nazistiska rötter på grund av sin historia.
Ja, men alltså, och det menar orsak att jag är rädd. Jag tycker inte om att använda ord rädd annat än om jag verkligen är rädd. Men det, jag tycker då att journalisterna av ren opportunism, för att de vill verka schyssta, så är de liksom, de upplever, bara jag är emot SD så är jag en schysst människa. Så enkelt är det inte. Det är alltså, SD har visat på vissa typer av frågor som inte de andra partierna har visat på. Och det har varit bra att de har gjort det. Och skulle de inte ha gjort det, så skulle ingenting ha hänt. Och Sverige skulle ha tagit emot 300 000 till flyktingar. Ingen skulle ha gjort någonting. Journalisterna skulle ha förhindrat politikerna att göra någonting. Det är på grund av SD som det bara blev 170 000. Annars hade vi varit uppe i 1 miljon.
Problemet med invandrare, jag kollade upp det här om dagen, att där vi får mest invandrare från idag, det är Afghanistan, Irak, Eritrea och Syrien. Och jag menar, Syrien, där är det en anständighet. Jag har ju själv varit där och sett hur det ser ut på plats.
Mm.
Och ta emot dem. Och där har Västeuropa tagit sitt ansvar. Framförallt Tyskland och Sverige. Och delat på den befolkningen. Men sen är det liksom Afghanistan. Dels, nej, det är ingen flyktingstatus. Eller det är ingen kris att fly från Afghanistan. Och de kommer inte ens från Afghanistan. De här papperslösa männen, de som borde man ta emot som flyktingar från Afghanistan, det är ju kvinnorna som lever under förtryck. Men här snackar vi bara då unga män. De kommer dels från Iran med ganska god ekonomi, för det kostar ungefär 200-300 000 att ta sig till Europa. Och sen, och i fråga om Irak, jag var ju själv i Irak där på, innan jag åkte in i Syrien. Där var det ju, det var inte farligt. För mig var det farligt, för att i vissa städer kunde jag bli kidnappad av IS. Så då hade jag alltid en livvakt, ofta kvinnlig sådan, med Kalashnikov bredvid mig. Eller så gick jag beväpnad själv med en pistol om jag skulle gå ut och handla en klase druvor och så. Men i de städerna där det var fara för IS, då är det ju faktiskt bara byta stad. Så farligt är inte Irak. Det var ganska västerländskt överlag. Liksom. Finare motorvägar än Sverige till exempel. Det är ett rikt land.
Jo,
och det går flyg från mellan Irak och Sverige 2 gånger i veckan att folk åker på. Så det, samma sak där. Där behövs det inte tas in flyktingar.
Alltså det är ju liksom allt handlar om hyckleri. Därför att vi vet mycket väl att det finns människor som befinner sig i livsfara, som i akut livsfara, och som vi skulle kunna rädda. Vi räddar inte dem. Utan vi räddar dem först när de har, så att säga, landat i Sverige. För vi vill inte att någon svensk, det handlar om rent på ett sätt, är det väldigt rasistiskt. En svensk ska inte utsättas för samhällsförebråelsen att jag har utvisat en person till en säker eller möjlig död. Därför att vi vet ju mycket väl att det finns människor. Det är ju inte, alltså det är ju förhållandevis just nu inte särskilt mycket krig, va? Alltså det finns extrema problem framförallt vid den mexikanska gränsen. Alltså Mexiko är ju med krigen och de här ohyggligheterna som händer där. Du har förföljelsen av rohingyerna i Burma, men de är inte så, alltså det handlar om relativt få människor. Du har allvarligare problem med södra Kongo. De här problemen i Sydsudan håller på att stabilisera sig. Alltså just för tillfället så har vi inte så mycket folkmord, va? Men när vi väl får folkmord, alltså vad hände i Rwanda? Alltså de bad ju sina knän, skjut oss, döda oss. För de visste ju redan i förväg att de skulle bli dödade med machetes.
Så var det i Syrien också, eller
upptagna av IS. Men det ville de ju naturligtvis inte göra. Och där var det ju Belgiens fel. Det berodde då på att man hade de här Hutu-milisen hade helt enkelt attackerat FN-soldater med machetes. Och då drog Belgien och mutade de övriga länderna att också dra. Och Belgien är ju en skurkstat av Guds nåde.
Jo, inte minst med Leopoldon där.
Ja, alltså det finns någonting, jag vet inte, det här låter väldigt fördomsfullt, men det finns någonting ont som ligger placerat i Belgien.
Ja, jag vet inte, de hade ju så här pedofilgrejer på regeringsnivå för så 20 år sedan.
Ja,
det är någon konstigt med Belgien.
Det är också så att när jag läste en bok, jag var med i en debatt med det var jag och Ebba Witt-Brattström och Kristina Lugn och några andra. Det var någon feministisk bok vi skulle debattera. Det här var 25 år sedan. Och då läste jag in mig på det. Och det handlade då om den brittiska prostitutionsindustrin på 1800-talet. Som alltså var, den engagerade procentuellt sett fler engelsmän än prostitutionsindustrin gör i Thailand idag. Procentuellt i thailändska befolkningen.
Okay.
Och alltså man dödade då, det var relativt vanligt att man dödade barn, alltså flickor. Man ströp dem, man låg med dem och så ströp man dem. Och men den här hanteringen, alltså de som var halliker, det var belgare. Och det, så jag upptäckte någon gång när jag kände på mig att det var någon bok jag hade där det stod något om det där. Det var en helt annan bok som jag hade snott faktiskt när jag var 15 år. Som hette Sexualiteten är en naturkraft. Jag var liksom nyfiken på det här med sex. Och där stod det ju.
Ja, det skrev jag om, då tror jag läste det, jag vet inte vad du tycker. Gå Johnny gå, min debutroman som handlade om typ, baseras på ursprungligen hur jag och några kompisar jobbade på ett modell bögcafé och typ och de var lite personerna i boken lite halvgigol och så. Men där skrev jag någonstans den enda tjej som genuint stötte på mig och var intresserad. Hon var från Belgien och det är jordens konstigaste folk. Jag vet inte om jag ska ta det som en ära.
Nej, man ska inte tala illa om Belgier. De är ju bra i fotboll.
Ja, de har goda målfritt också.
Ja, jo.
Och goda öl.
Ja, framförallt deras öl. Men det är ju deras munkar som gör det.
Ja, och fotbollslaget är inte helt fel heller.
Nej, jag tycker ju Kevin De Bruyne är en av de främsta, absolut främsta i världen.
Men det här med flykting igen, men det har ändå blivit en sån här västerländsk fråga. Liksom, Trump sa så att Trump och Hitler sa samma sak om judar. Immigranter är inte människor, de ska ses som djur. Så att det här är ju både USA och väst, och där menar jag också tonen på de här, på både Trump och Putin och så, den liknar Hitlers på så sätt att den är anti-intellektuell och den är människofientlig.
Ja, alltså,
och du har en dryg attityd.
Ja, det är väldigt, väldigt obehagligt. Så att tonen är väldigt obehaglig. Jag tycker själv, jag skulle tycka det var väldigt obehagligt att höra den. Alltså, inte på tv utan live. Alltså, så här om du skulle säga det.
Ja.
Men man kan säga så här att i vissa avseenden så finns det ju det där med att olika delar av världen skulle vara nationellt homogent och så, eller folkligt homogent. Det är ju ett faktum. Alltså om du tar till exempel Portugal. Portugal har inga minoriteter, va? Om du tar till exempel Sverige. Alltså,
nej, men de är mycket från Brasilien och så.
Ja, i Sverige så har vi då överdrivit kraftigt det här vallonska inflytandet. Det var väldigt få valloner.
Jag tror de var 5000 valloner.
Nej, det var inte 5000, det var 500.
Mm.
Och det var snarare tyskar som kom hit. Och Sverige har ju varit ett extremt homogent land, rent alltså rasmässigt.
Mm.
Och det ser man ju om man ser liksom fotografier från, jag säger 20-talet, 30-talet, 40-talet, 50-talet, 60-talet, ja, ända fram till 70-talet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och du får räkna med att Socialdemokraterna, de införde ju då det här med barnbidrag på grund av rasfrågan.
Mm.
Alltså det var ju då den här boken Kris i befolkningsfrågan av Part Myrdal, där de då räknade ut redan 1938, tror jag boken kom, att vi, och det var ju då före världskriget, va? Att Sverige skulle komma att industrialiseras och vi skulle behöva en större befolkning.
Mm.
Och vi måste då skapa förutsättningar för att förbättra nativiteten.
Mm-hmm.
Och det här var ju då socialdemokrater, och vi framstår ju som rakt av nazistiska reflektioner. Men det är liksom, det är inte, nu kommer ju nazismen, va? Och som en sorts skräckbild, va? Men det är inte allt för egendomligt att tänka sig att vi vill behålla den befolkning vi har. Alltså vi känner en viss identitet med den befolkning vi har. Så reagerar människor över hela världen.
Mm, mm.
Alltså det finns en...
Jo, och det här är problemet med cocktailvänstern i SOF, tror jag, att de är väldigt också förknippade, de har glömt arbetarfrågan, och då snackar jag inte om arbetare, rörmockarna tjänar mer än akademiker då, utan alltså sjukvårdsbeträden och låginkomsttagare, och de har de glömt för att prata hela tiden bisexualitet och rasifiering och sånt, och problemet med dem är att det bor inga muslimer på Söder som de propagerar för. Och de ser inte hur de här muslimska kvinnorna i förorterna blir kontrollerade och liksom den problematiken. Som framförallt, det hör ju av sig unga kvinnor till mig som vill ha hjälp att skriva och sånt, som flyr hedermord och sånt och lever i då svenska förorter. Det här glömmer de helt. Det är inget problem i islam alls. Holbeck har ju redan drivit med det här liksom. Men...
Jo, alltså, jag ska väl egentligen sluta diskutera när man är överens. Vi försöker skärpa oss att vi blir lite mindre överens.
Ja, vi måste gå emot varandra lite.
Det är också så övergående till den här frågan som du ville diskutera. Och som jag inte riktigt förstod vad du menade.
Nej, den tar vi sen. Jag tycker att vi kan, eftersom, och jag tycker att vi får något avslut på det här metoo som vi faktiskt var de första att propagera mot. Och det visade sig att vi hade rätt hela tiden. Jag känner inte en kvinna som är för metoo, hur den utvecklades faktiskt. Och då umgås jag med intellektuella kvinnor. Hur den utvecklades. Från början var den bra. Den visade att så här har vi kvinnor haft det. Och det är bra att ni män får se det. Men sen så tog det skruv. Åt helvete. Och nu har det där Uppdrag granskning vart, som vi pratade om förra gången, skulle komma. Och då blir det var ju framförallt mer än om Fredrik och henne, så var det en kritik mot medierna, hur de hanterade det här. Och det var kul att se efterspelet, de Svenska Dagbladet och Expressen som är de som kommer ryka i det här liksom. Det finns ju ingen jurist eller riktiga journalister, om vi pratar Dan Josefsson skolan eller Jan Gio, som tror att de har betett sig rätt. Men först höll de tyst. Sen DN kröp till korset och tog in en artikel från Uppdrag granskning där de upplevde hur de blev förföljda och trakasserade och hur den här Cissi Wallins vänner betedde sig som Trump-anhängarna i sättet att gå på och kom och sprida falsiarer om hur programmet hade utvecklats. Däremot Expressen var det tyst från hela tiden tills alldeles nyligen. Då kom när åtalet mot kulturprofilen kom, då kom Jens Liljestrand och bara det var aldrig någon populism eller någonting som ni säger. Men grejen, han vet, han är intellektuellt skolad, han vet att ingen är dömd. Och antagligen kommer ingen dömas heller på grund av ett åtal. Det var fel hela tiden. Och Karin Olsson, nu pratar vi om din tidning här. Det känns som att de håller på med någon krishantering inför den här PO-anmälan kommer komma upp om en vecka, ja. Då de kommer fällas. Och Thomas Mattsson kommer antagligen åtalas också av JK. För Karin Olsson skrev här en krönika, hon har läst en avhandling om att allt var så mycket värre förr. Och då tar hon upp 26, då var Sverige fortfarande en diktatur. För man hade inte lika rösträtt fortfarande på grund av, eller efter inkomst och sådana saker. Och hon tog upp Haijby-affären på 50-talet. Men du kan ju inte jämföra journalistiken då med nu. Men om du jämför med 20 år sedan så har det tog det skruv.
Ja, alltså, det är på grund av att tidningarna befinner sig i en kris som de använder sig av den här typen av, kan man säga, jag gillar Karin Olsson. Det här är ju inte några onda människor, men när du befinner dig i kris blir du lite desperat. Och då försöker du sälja tidningar för att tjäna liksom stålar, va?
Mm.
Och det är alltid väldigt, alltså människor som befinner sig i stressade situationer gör ofta dumhet. Man ska kanske inte anklaga dem allt för hårt för det. Men det har ju varit, alltså det som har hänt har ju varit så fruktansvärt för de människor som har blivit utsatta av det. Alltså Benny Fredriksson tog sitt liv, va?
När Lasse Kroner var också fullständigt oskyldig. Han hade galet ex, verkade det som liksom.
Ja, alltså jag vet ju ingenting om det här. Det kanske någon har varit otrevlig och så. Det är ju faktiskt inte förbjudet. Och det jag tyckte är mest allvarligt, det är ju då att inte folk har reagerat när det har hänt. Istället 11 år senare och sånt. Alltså jag har ju själv, när jag har då sett människor agera, det är ju väldigt sällan det har hänt. Men när jag har sett människor agera felaktigt eller till exempel tafsat eller gjort någonting dumt, om killar har gjort det, då har jag själv agerat och alltså rent fysiskt angripit dem.
Ja, men där tror jag mig tog var viktigt för att berätta så här har vi haft det, sa kvinnorna då.
Liksom. Ja, och det är ju fruktansvärt att män alltså står passivt och iakttar och inte gör någonting om någon.
Nej, men det tror jag inte, de flesta män är vettiga. Det tror de inte har gjort. De har gjort det utan att folk har sett det. Så den där i er närhet, du och Horace har inte sett något sånt. Liksom. Och om han har gjort så har han ju inte gjort det framför er. Jag har inte sett mina vänner bete sig på något sånt.
Nej, alltså, jag har ju varit på en fest, en kille tassar på sig. Jag hotade med att slå honom och han fortsatte, vilket han gjorde. Och då slog jag honom och sen så brottade han ner mig. Men alltså, jag tycker ingen annan av de andra, ingen av de andra killarna agerar överhuvudtaget, va?
Mm.
Och det finns en rädsla för konflikter som, särskilt bland etniska svenskar, det måste man säga att invandrarna har tillfört oss, eftersom vi är så bortskämda, det finns ju något negativt med välstånd, och vi är så bortskämda och vi har också blivit liksom daltade med, av, inte min generation men din generation, av våra föräldrar.
Mm.
Och vilket
nej, jag blir bara daltad av mormor.
Vilket inte är bra för män och för liksom det manliga psyket, va? Det är bra för unga pojkar att slåss, till exempel.
Ja, men det som blir problemet med MeToo-akademin och sånt, det är ju ingen akademin som faktiskt har försvarat någon sexuella övergrepp. Det kändes som att ett positionskrig, och det tror jag överhuvudtaget är samt. Folk vill flytta fram och byta om positioner, medan det kanske de lyckas med, men resultatet kommer bli likadant som det var förr. Liksom.
Ja, alltså, jag tror ju då att det finns ju problemet i kulturvärlden, att det finns så mycket olika, ganska liksom strukturer eller hierarkier som man aldrig pratar om. Och jag försökte göra det i den här artikeln jag skrev 96. Och jag fick ju, det blev ju ingen debatt, utan alla försökte tysta ner den, men den blev ju väldigt omtalad. Och jag lyckades faktiskt stänga Dagens Nyheters kulturredaktionsarbete under 3 dagar där de genomgick krishantering.
Ja, men det som kommer, Uppdrag granskning kommer ju komma med 3 avsnitt i höst om det här med MeToo. Och det som, det här har jag nog inte berättat för dig, men liksom, jag har ju kvinnliga väninnor inom de här sfärerna som, där de har hållit på med de här listorna och sånt i slutna Facebookforum. Och till exempel så har hon ju hängt helt grundlöst. Sveriges största skådespelare, en av Sveriges största sångare, en av Sveriges största gitarrister, författare, alla möjliga, helt så här grundlöst hängt ut i de här forumerna. Och det är åtalbart, liksom. Men, och jag, det finns ju vänner av mig som har figurerat på de här. Så jag har bett, och de här kvinnorna såg ju ganska fort efter en vecka att det gick för långt. Så folk har läckt skärmdumpar från de här till mig. Men de som har läckt dem till mig, de kan inte vara mina vänner på Facebook, utan de har behövt smuggla med det, liksom. Och då är det precis, jag har känt mig som man ser så här filmer från DDR, eller så här spionfilmer. Att jag, vissa kvinnor kan jag inte ha öppen vänskap med för att de läcker om de här uthängningarna.
Ja, alltså,
som är grundlösa då, som går ryktesvägen.
Jo, det påminner ju om liksom häxprocessen, att man alltså det hela handlar ju då om mobbar. Det finns något väldigt otäckt i hur människor agerar när de har möjlighet att ge sig på enstaka personer. Alltså det finns något hos människan som är väldigt olustigt att ta i, och som vi inte upplever i civiliserade länder som Sverige, va? I allmänhet i alla fall. Jag upplever inte det i min vardag, att människor uppträder liksom aggressivt och anfaller offer, va? Men det finns ju hos människan ett beteende som är ytterst, alltså, närmast, alltså man vill inte ens beröra det, som handlar om hur människan,
flockbeteende
där människor njuter av att se andra människor lida. Och det är någonting, det finns någonting i det där som är så djupt olustigt att jag har svårt att hantera det. Jag har ju då blivit, man har sagt att jag håller på att utforska ondskan. Det vet jag inte riktigt om jag gör, därför att jag har sällan upplevt ondska i sin radikala form, va?
Bra, nu kommer vi in på det sen. Jag vill prata om, för att det är det jag gör nu. Ett av mina sommarjobb är att dramatisera och bearbeta Sveriges mest lyssnade podd, Svenska mordhistorier, mordfall.
Mm.
Och trots att det här är mord som lever i kollektiva medvetande, måste jag säga att jag blir psykiskt sänkt. För att det är hela tiden, nu har jag senast skrivit om mordet på den här stackars flickan Helene. Det är hela tiden faktiskt män som mestadels, det finns ju kvinnliga psykopater som Arboga kvinnor nu senast och sådär. Men oftast är det män som utsätter och dödar kvinnor faktiskt. Jag får förstå din namn, den framlidne Stig Larsson, med män som hatar kvinnor. Mm. Det finns en ondska nästan som riktar sig mot män på kvinnor. Och jag har känt, en av mina äldsta vänner Peter, du vet, psykologen, du har träffat honom några gånger. Så jag ska väl tala med honom, men det känns nästan som att jag behöver tala med en präst, för jag går och grubblar över det här med gott och ont hela tiden nu när jag håller
ja,
på
med. Ja, alltså det finns ju, jag tror att det är så här att det finns en aggression som bygger, som handlar om besvikelser.
Får jag bara säga varför jag blev psykiskt sänkt? När du läser rättegångsprotokollen på den här stackars Helene, hon var alltså 10 år. Hon blev våldtagen, strypt och svält till döds. Och det är en snubbe sen, du sa till mig när jag nämnde det här på krogen någon gång, att ja, men det kan handla om att det är män som inte får knulla. Och något ligger i det, för till den här Ulf Olsson, den här ondskefulla mannen då, som gjorde det här. Till, han hade bland annat skickat brev till polisen där det skrev, ja, det här gjorde jag för att kvinnorna på jobbet mobbade mig.
Jo, men alltså visst ligger det väl någonting i att, jag läste en väldigt, väldigt bra artikel. Och vad heter den här killen? Malcolm, utan L. En färgad kille som skriver, det var...
Jag vet vad du menar. Ja, han är på GP, Malcolm någonting.
Ja. Han skrev en artikel i Access om Japan. Och varför inte folk gifter sig inte i Japan. Och de japanska männen är liksom... att det är en stor grupp japanska män som betraktar sig själva som... ja, de får helt enkelt inte ligga. Och att kvinnorna... Alltså det handlar om att ju bättre kvinnorna får det materiellt sett, och framförallt utbildningsmässigt, så kommer männen att inte behövas. Och vad gör man då med alla dessa män som inte behövs och som känner sig besvikna och har alla anledningar att också vara besvikna?
Det är de här som skickar hatmejl till Åsa Linderborg och
ja,
sådana här.
Alltså de där männen är faktiskt också människor. Va? Och vad gör vi liksom mer om? Va? Jag har inget bra svar på det. Och jag tycker att hela... Jag kan bara rekommendera det här senaste numret av Access. Och den artikeln om Malcolm, för jag tycker uttaget att han skriver väldigt bra.
Men i fråga om ondska, vad tror jag, alltså jag är ändå någon, alltså den intellektuella sidan av mig vill ändå tro det som Primo Levo skrev, att onda handlingar och sånt, det föds ur onda erfarenheter. Och faktiskt sen när jag läser på om den där onda mannen Ulf Olsson som gjorde den här mot Helene Nilsson, så var han ju faktiskt utsatt för övergrepp och grejer i barndomen och så här liksom. Och samtidigt som jag kommer ihåg, redan i tonåren fick vi se, jag tror det var Susanne Osten som satte upp en Niklas Rådström pjäs baserad på någon som hette, jag tror hon hette Alice Miller, som hade skrivit något om Hitlers barndom, ja. Som blev kritiserad för att då rättfärdig man Hitler med att han skulle haft som kritisk barndom. Och jag kommer ihåg att jag redan då som barn blev provocerad av,
ja, jag blev
fixerad där med skolan.
Jag blev väldigt provocerad av det, för jag uppfattade ju då att för det första så den egentligen första boken som gör att man förstår Hitler någorlunda, det är ju Knausgård. Alltså sjätte delen av Min kamp, som är fullständigt lysande.
Jag har inte läst det.
Ja, men det ska du absolut göra. Därför att han gör ju så att du förstår Hitler och upplever inte Hitler som en demon. Och då blir det faktiskt mycket mer otäckt. För Hitler skulle kunna vara du. Alltså har du tillräckligt mycket, låt oss kalla det för otur, va? Så uppstår det aggressivitet. Människor är schyssta om de har tur och folk runt omkring dem är schyssta. Men om du hamnar i en kris, va? Alltså en samhällskris som kan inträffa här, alltså i Sverige och i Europa, så vet du inte hur du kommer att agera när du själv faller från att ha varit han var alltså en kille som jag och du är intresserad av kultur. Han tänkte bli teaterscenograf.
Mm.
Och sökte konsthögskolan och han kom till nästa.
Och Goebbels var väl också inne på teater.
Ja, men alltså, han var intresserad av konst på alldeles allvar. Han var inte alls så jävla dålig heller som folk säger. Och sen hade han en polare som kom in då som oboist eller sånt där på musikhögskolan. Och samtidigt så sker då en ekonomisk kris som gör att det var ju Österrike-Ungern då. Och då var det stora delar av Österrike-Ungern som var ett jättestort land som inkluderade stora delar av sydöstra Europa. Och då kom det in massor med människor, alltså från nuvarande Bulgarien och Rumänien och så. Och många av dem var judar. Och judarna håller ihop mycket starkare än vad som folkgrupp, va? Än vad de där gjorde, de här österrikarna. Så de slog ut då de, alltså på arbetsmarknaden. Och han jobbade och skottade snö. Han var ju alltså klen och så passade ju inte. Sen kom då kriget som var som en räddning. Han var ju faktiskt ganska heroisk. Han var motorcykelaudiens. Vilket är väldigt farligt. Alltså du blir ju skjuten direkt om ser dig. Och han blev hyllad då som så här, krigshjälte. Men på ett förlorande lag. Va? Och även om du är krigshjälte och ni har förlorat kriget. Så är du liksom ingen hjälte. Va? Och fortfarande var han lika fattig och överlevde på att liksom teckna folk på krogar och så här. Va? När du tittar då på historiken och beskriver honom som ung. Han var ingen ond man så där, va. Men alltså det kan drivas på grund av det här farliga med att du får folk med dig. Va? Att du liksom får en folkmassa med dig. Tala inför en folkmassa och de säger ja du har rätt, ja du har rätt. Så då drivs du och de drivkrafter hos dig som är onda.
Mm. Alltså, för alla har ont. Jag vet ja, ju, alltså, men ja.
Alltså då kommer de fram och när de också bejakas så blir det som en sorts, ska man säga, blir en effekt, en accelererande effekt av ondska.
Mm. Samtidigt inte ondska liksom. Alltså det borde ju hos de onda människorna sätta där. Alltså jag begick ju onda handlingar i tonåren när jag var sån här värsting. Men det var ju också liksom att jag också, jag var inte behandlad väl av samhället. Så jag, eller miljön ja, också.
Alltså det handlar ju, alltså, men de, i ditt fall så handlar det snarare om att det ger en viss prestige att utföra våldshandling.
Det tror jag gjorde för att få tjejer.
Precis. Din jävla skuld alltså, ska skylla på att du var synd om dig. Kommer från övre medelklassen, träffar Andy Warhol som 10-åring. Åker din pappa till Haiti, alltså jag menar, kom igen.
Jo, men övrigt, ingen tog hand om mig, jag var ju vind för våld på gatan.
Oj.
Vad skulle jag göra? Fungen och överleva. Min pappa dog när jag var 14.
Det är väl så farligt. Ja, men alltså,
nej, men jag, det men som jag menar vill komma med, de onda handlingarna, det sätter jag är även hos de onda, det plågar mig än idag. Liksom.
Ja, ändå. Och det finns ju också en annan aspekt som Hårbeck har varit inne på i en av sina tidigaste böcker, eller debuten redan. Nämligen att det där med alltså att utföra onda handlingar är någonting som är attraktivt för kvinnor. Kvinnor attraheras av onda män.
Mm. Alltså, jag skrev efterord till den här Mikael Dahléns bok Monster där han intervjuar massmördare. Och då skrev jag bland annat liksom, Stones är det sexiga bandet. Vad gjorde de? De sjöng om massmördare, Midnight Rambler och liksom Boston Stryper och Too Much Blood om den här Japanmördaren.
Det finns någonting som är väldigt otäckt.
Sympathy for the Devil.
Har att göra med det här med sex. Va? Och det är ju då att, och det där är ju liksom det är ju kvinnan faktiskt som ligger bakom det. För att vore det så att kvinnan inte liksom gillade det här med att män är, alla kvinnor gör ju inte det, va? Men att det är så pass många kvinnor ändå som bejakar det. Man ser alla kvinnor som vinkar med näsdukar till soldater som ska ut i krig. Den här upphetsningen som finns inför våld.
Jag gjorde lumpen. Min pappa var emot att jag skulle ha lumpen. Men jag gjorde det bara för mamma tjatade. Hon ville såklart se sin son i uniform. Faktiskt.
Ja visst. Och det finns en väldigt, väldigt bra kortfilm. Och en kille som är ganska bortglömd som heter Bosse Jonsson. Inte producenten utan en regissör som också var poet. Som tog livet av sig på 70-talet. Han gjorde en kortfilm som heter Boxning. Som handlar om, man ser bara, det är liksom bara klipp mellan, den borde visas på tv, mellan ansikten, alltså kvinnoansikten och slag. Alltså på boxningsmatch. Och den filmen, alltså det finns några filmer som borde verkligen visas. Det är den filmen och den här filmen som gjordes för några år sedan av den här tjejen Marken Halle. Som är så är underligt att den i de här tiderna när man snackar så mycket om våldtäkter aldrig har visats på, varken på bio eller på tv. Som heter Maybe Tomorrow. Därför jag har aldrig sett en film som har påverkat mig så starkt. Som handlat just om en gruppvåldtäkt, va. Man ser ingenting av gruppvåldtäkten men du får en sån enormt, det är så enormt trovärdigt, du tror verkligen på det här. Varför har inte den Marken Halls film visats? Möjligen därför att där är förövarna, det är sådana söderhipsters.
Ja, samtidigt är det ju, alltså jag tänkte på det här med alltså de som fördömer mest med alltså folks levande. Alltså det, om jag skulle kritisera med till exempel det här Uppdrag granskning, det var det att jag lyssnade på den här Lisa Bjurvall, de har inte så koll på journalister som jag tror jag, men hon är i alla fall chefredaktör för tidningen Journalisten, och man skulle kunna kalla henne för en Kajsa Ekman modell äldre, antifascist och antinazist, men också väldigt intellektuell och duktig. Och hon sa ju att med Uppdrag granskning, Fredrik fick sitta där och säga så här: jo, jag levde dekadent och jag gick ut i 5 dagar i veckan. Vadå? Ska han ställas till svars för att han har levt dekadent? Då är det väldigt farligt ute. Det är ju samma sak, de gick på din bok, den här memoaren, och heter det, När det känns som allt kommer ta slut. För grejer du hade gjort i den boken, så länge något inte är olagligt, då kan man inte fördöma det. Då är det riktigt farligt ute. Jag gillar inte smisk och pisk sex, men faktiskt, när jag var singel, varannan tjej verkade vara inne på det just nu. Och, ja, eller så var det den typen som drogs också med mig. Men du kan inte fördöma, ska du då fördöma det levandet och den konsten, då får du fördöma Bergmans persona, Jean Genets Jungfruleken, Mishima, Tom och Finland, för att prata populärkultur. Det är nästan våldtäktshandlingar i hans konst liksom. Samhället är väldigt farligt.
Jag blev ju väldigt förvånad då. Det var ju då i slutet av 87 som tjejer då hela tiden, alltså jag skulle säga över 50%, ungefär 60%, och tjejerna bad mig att jag skulle smiska dem så.
Ja, det verkar gå i modersväng.
Jag visste ju först fan inte ens vad jag skulle göra liksom. Och det tog mig faktiskt, det tog nog 2 år innan, och säkert 30-40 förfrågningar innan jag överhuvudtaget tänkte, vad fan då, det här är ju pinsamt, jag kan väl göra det då.
Den erfarenheten delar jag. Men jag provade det kanske bara någon gång, i övrigt var inte lika mycket gentleman som du. Men...
ja, jag tyckte att helt enkelt på så jävla... liksom obehagligt på något sätt. Men alltså, okej, det finns kanske någonting, alltså just det här med dominans och så, det med manligt, kvinnligt. Jag kan inte svara på exakt vad det beror på.
Jag tycker om att läsa den formen av litteratur, Mishima och
Ronny och så. Nej, jag har väl inte någon större...
Men jag tycker inte om att praktisera det själv, kan jag säga. Men det gör att det kan komma till ett samhälle där förbjuder. Om vi säger den här vänstern som säger att det här får du inte göra, det här får du inte tycka, det här får du inte skriva. Den är lika farlig nästan som SD där, att det kan bli någon...
Alltså jag tycker väl så här, att vissa frågor har inte jag svar på, men det jag fortfarande håller frågan öppen. Att jag tycker nog att det finns vissa typer av sexuella avarter man bör helt enkelt förbjuda. Jag tycker det var bra att Erland Erlandsson till exempel förbjöd tidelag. Jag tycker att det är äckligt.
Jo, jag läste faktiskt någon liberal som skrev det är inte möjligt, det är inte säkert djuret lider utav det, men det betyder inte att man ska göra det liksom.
Nej, men jag tycker
man måste ha moraliska gränser.
Ja, jag tycker att man måste ha vissa moraliska gränser, och jag tycker nog att vi bör liksom hålla det öppet. Vi ska inte liksom bara acceptera, för samhället idag, om man läser Jack Lidéns, tycker jag, väldigt ögonöppnande bok God och oförändrad.
Ja, Jack Lidén som vi hade på den.
Ja, så blir man ju skrämd av de sexuella excesser som ungdomar håller på med idag. Och det gör ju också att sexualitet förlorar en hel del av den liksom aura som den har.
Det kan jag tro, och där kan jag vilja återkoppla till det när vi hade senast ensamma, för det lät som att det där tror jag kan vara pornografins fel, och det lät förra gången som att jag var någon försvarare av pornografi. Jag skiter fullständigt pornografi, jag är till och med principiellt emot onani. Men däremot det jag menade där när jag tog pornografin i försvar, det var att folk har blivit upprörda när jag har lagt upp en halvnaken bild på min Instagram på Marilyn Monroe, en skarp feministisk ikon, en sexig bild, att det kan gå, att nu har det blivit så långt att du, alltså,
ja, men så var folk... det på 70-talet också, i slutet av 70-talet då fick det en sån våg, det går som du säger i vågor. Det här vi har haft då, den här sexualliberalismen som började då på, kan man säga, mitten av 60-talet, och sen kommer en reaktion. Det kanske inte så konstigt, men jag tycker att man måste vi måste liksom backa bandet och fundera lite grann, för jag tror inte att det är så nyttigt att ha alltså sex är liksom ingen leksak.
Nej, håller med. Nu tycker jag du sa du tycker det är ju fotbolls-VM och det är liksom sommaren, årets höjdpunkt. Och du var du som sa vi får inte prata för mycket om det här för våra kvinnliga lyssnare, men vad ska vi säga om fotbolls-VM? Vilka håller du på?
Alltså jag håller naturligtvis på Sverige.
Mm.
Men jag måste ju säga att den bästa matchen hittills har ju självklart varit Portugal-Spanien. Som har dessutom varit en av de bättre fotbollsmatcher jag överhuvudtaget har sett.
Mm.
Och där Cristiano Ronaldo visar vilken enorm spelare han är. Han är förmodligen kanske den bästa någonsin. Men jag tror också på England.
Ja, England gjorde bra ifrån sig mot Tunisien, men däremot så, alltså de här på pappret, de bästa lagen är ju Frankrike, Tyskland, Brasilien och Argentina, men jag måste säga att alla har varit en besvikelse hittills nu i gruppspelet.
Ja, men gruppspelet, det är kanske inte helt avgörande. Många lag, nästan alla lag som vinner VM är ju halvdåliga i gruppspel.
Mexiko är imponerat mest på matchen mot Tyskland, men då var Tyskland dåligt å andra sidan.
Jo, men alltså man kan säga så här, titta på Italien, de verkar nästan på så här, med sån här italiensk list underprestera i gruppspelet, för att nu är det inte de med. Men de brukar liksom ligga så här på gränsen till att överhuvudtaget komma med, va?
Ja, det där hoppas jag på Uruguay, de har jag lagt på. Mm.
Ja, men Uruguay, jag håller också lite grann på Uruguay, för det är sånt litet lag. Det är samma sak med Island. Det är så få människor. Och de har också väldigt intressanta spelare. Men de som helhet, va, så är de ju kanske inte kan, har de svårt att konkurrera med, låt oss säga, Brasilien.
Nu när vi slutar ska vi göra reklam för också. För att i höst kör vi på Studiefrämjandet en skrivarkurs i 8 delar. Eller 8 kvällar, 8 veckor. Som man kan anmäla sig via Studiefrämjandet. Och den kostar ju då pengar, jag vet inte hur mycket. Men man beställer katalogen eller på internet säkert eller någonting. Men vi ska också, har vi fått från Studiefrämjandet i uppdrag att hålla ett föredrag på Rönnells. Och det är helt gratis, man anmäler sig bara via Studiefrämjandet. Och vi kommer prata din litteratur.
Mm.
Och sen tycker jag väl, liksom eftersom Aftonbladet skrev sin senaste recension av mig, kallade mig en av Sveriges främsta journalister. Om det nu är så trots att jag har lagt av min journalistik och inte hållit på med det på 5 år, utan när jag gör det nu snarare då i reportageböcker, så anser jag det som min plikt att diskutera dagens situation inom journalistik.
Ja.
Eftersom den krisar, liksom. Ungefär som du som en av Sveriges främsta författare vill, du diskutera gärna konst.
Jag månar om den unga generationens författare, därför att jag uppfattar det som, det är mitt skrå, va?
Mm.
Alltså jag blir glad när jag upptäcker till exempel Lyra Kåli, som jag tycker är en utmärkt, jag funderar på att läsa om hennes senaste roman I tiden, som jag tycker var väldigt bra. Eller André Stopendal, eller jag har att det kommer fram en del unga. Sen är det ju tyvärr så att tidningarna, alltså kritiken har verkligen förfallit. Tidningarna, de liksom ser fel. Och jag tror att det har att göra med att de som är kritiker, det är ungefär som att de som är, de har ingen bollkänsla. Och om du jämför då med de som är alltså fotbollskommentatorer idag, så har de ju liksom känsla för fotboll.
Mm. Ja, de kan läsa spelet.
Ja, de kan läsa spelet, va. Men det där så funkar inte längre. De tar ofta in akademiker och människor som är lite stiffa typer, va. Medan de som är författare, riktiga författare, de är inte det, va.
Mm. Ja, ska vi sluta där?
Mm.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.